Hej och välkomna till avsnitt 1124 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA idag den 6 juni tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en sedvanlig uppdatering om det senaste i USA och ja, du kan börja.
Ja, det är väl bara att gå igenom hur mycket galenskaper som pågår just nu. Polisfackföreningen i New York säger att New York håller på att bli förlorat nu. Man rör polisen på kontrollen. Och det är för att borgmästare Blas är ju helt usel. Så New York har ju förlorat. Man var tvungen att stänga av Brooklyn Bridge temporärt häromdagen. Just för att man ville inte att för mycket folk skulle komma över från Brooklyn in till New York över bron. I USA nu läste jag att det är över 10 000 som har blivit arresterade, och det är många fler som kommer att bli arresterade därför att man håller på nu att identifiera, och FBI och poliser håller nu på att identifiera och ta reda på vilka som ligger bakom mycket av det här. Så att nu är det minst 10 000 som sitter i häkte. Jag såg att två personer som kastade en Molotov cocktail har varit inför domare redan, och tack och lov i alla fall så de kastar Molotov cocktails mot poliser. Tack och lov så slutade domaren att de ska sitta kvar i häktet nu, att de inte får släppas fri. Så det är i alla fall inte någon politisk aktivist som var den domaren.
Just det. Ja, fler saker.
Ja, jag vet när vi pratar om att en hel massa rada upp massa saker. Det här Minnesota ska ju upplösa, eller väl tänkt nu, sin polismyndighet. Man drog lägga ner polishuset och liksom sparka alla poliser, va? Det kommer bli en cirkus bara det. Och jag såg, var det igår eller föregår, att det finns ingen lösning på om våldsbrott har begåtts. Om våldsbrott begås så finns det ingen lösning på hur det ska klaras. Det är som att ring en terapi eller åk till sjukhuset och bli våldtagen ungefär. Det är den bästa lösningen på det hela.
Mm. Och Minneapolis, det var där allt började, allt det här kaoset. Och de vill alltså lägga ner polishuset, demokraterna där.
Absolut. Och vi kan konstatera att den gruppen som har mest att förlora på det är svarta amerikaner. Precis samma grupp som man säger man försöker värna om och skydda. Det är den gruppen, därför att det är den gruppen som är mest utsatta för brott. Största andelen brott, största andelen mord i USA. Det kan du kolla på vilken statistik som helst. Det är FBI, polismyndigheter. Det är svarta som begår brott mot andra svarta, helt enkelt. Det är den absolut största, liksom. Det är en överrepresentation. Så svarta är faktiskt kolossalt överrepresenterade som brottsoffer. Och det är inte att vita begår brott mot svarta, utan det är svarta som begår brott mot andra svarta. Så att lägga ner en polismyndighet, det straffar de svarta allra fortast naturligtvis. Och det är där de inte begriper, de här galenpannorna som sitter i politiken. Och de förstår liksom inte att de förstör för sin egen community.
Nej, verkligen.
I Florida så arresterades en man efter att ha hotat med att spränga ett polishus. Men i alla fall då tog man det på allvar att arrestera honom. Och det är ju bra nyheter det. Våldet har ju börjat komma närmare där jag bor. Det är inte i en liten ort som heter St. Johnsbury. Där det är en pytteliten upp här, kanske 8-10 000 invånare, här, 2 timmar bort från där jag bor. Och där i alla fall hade det varit, polisen hade råkat knuffa ner en person från en trappa. En demonstrant hade försökt attackera polisen som skulle gå in i polishuset. Och han liksom vände sig om och råkade knuffa ner henne för trappen, och då blev det ju våldsamheter kring det. Så att det här är ju bara en tidsfråga, så precis som det är i Sverige innan våldet kommer till Sverige. Och precis som här, när våldet kommer hit. Pratar vi om det här, jag tänkte också att en kvinna, nämnde vi det, att en kvinna i Davenport, Iowa, blev mördad?
Jag minns inte om vi nämnde det eller om vi bara skrev om det, men nämnde igen.
I alla fall, det var en kvinna i Davenport, Iowa, som var hon deltog i en fredlig protest. En svart kvinna deltog i en fredlig protest. Men sen när det började bli kväll så ville hon gå hem. Hon tyckte att det började bli lite våldsamt, så att hon ville gå hem, en svart kvinna. Hon ville inte delta i några våldsamheter. Hon ville gå hem, så hon började promenera bort och hon blev ihjälskjuten i ryggen av en mobb. Bokstavligen, någon i mobben drog upp en pistol och sköt ihjäl i ryggen därför att hon inte ville delta i upplopp. Det här ska tydligen då hjälpa George Floyd och allt det där, va? Jag såg också att det var en man, var det Louisville, Kentucky, nu också, så var det någon man som blev, en svart man ytterligare här, som blev mördad mitt på gatan av en mobb. Så att nu finns det ju inga hämningar längre. Alla. Och det var också någon man som tydligen inte hade något intresse av att delta i några våldsamheter, utan han ville bara demonstrera fredligt och sen promenera hem, och han var ihjälslagen. Så att det liksom, om man börjar delta i protesterna, om du inte ställer upp på att begå våldsbrott och upplopp, då riskerar du att bli ihjälslagen av mobben helt enkelt.
Och det då är du en förrädare som...
Då är du förrädare, ja, precis. Då är du förrädare, va? Och det är helt otroligt när till och med svarta blir mördade för att de inte vill delta. Det här är ju... Alltså det här är ju... jag hittar inga ord för det.
Det är extremt sekteristiskt där. Och jag tänkte ta ett exempel till också. Jag tror jag kan ha nämnt honom också. Vi pratar så ofta så vi glömmer vad vi säger. Men,
ja,
men det här är en kille som är svart kille i New York. Och han heter, eller hans YouTube-kanal heter Smooth Sanchez heter det. Och han, Tucker Carlson, tog upp honom som ett exempel på en av de här extremisterna. Därför att vad han gör, han har en video som är 1,5 timme lång ungefär. Eller 1 timme och 50 minuter. Han går omkring i New York, han är ensam, det är inte ett gäng utan det är bara han. Och sen går han fram till människor, både vita, svarta män och kvinnor, och säger den att du, jag kommer från Black Lives Matter, så jag vill att du knäböjer, och den här gesten då, i respekt för George Floyd, jag tror han säger George något annat också, men jag vill att ni gör det liksom. Och väldigt många, ja okej, okay, så är vissa så här avslappnat, men väldigt många känner sig väldigt pressade också. Och det här är ett exempel, han går fram till en vit äldre kvinna som är ute med sin hund, och då tycker han att både hunden och kvinnan ska knäböja, och de är lite motvilliga. Lyssna på det här klippet.
Excuse me, you as an elderly white woman, I work for Black Lives Matter. Do you support that?
Absolutely.
Could you please, you and your
dog,
just kneel for us real quick and admit that you guys have a guilt. He should be guilty, and you should be guilty as well for your, you know, you should, because your white privilege.
For my white privilege.
Could you just please take the kneel? Because the Black Lives Matter, we've suffered so much.
I understand. So just... My daughter is black. My husband is black.
Really?
I totally get it. No, I mean, only because I was exposed to that environment as a white person growing up. Not much exposure. I'm a native New Yorker.
But just do it, please. Just do it for George Foreman, please.
Come here, Christy.
For George Foreman. Just have him sit. Sit.
Come here, Christy.
Sit. There we go. Beautiful. Beautiful. That was good. That was a good kneel. And I appreciate that, what you did for George Foreman, that poor man. I appreciate it.
Så det var det klippet, och i andra scener så går han omkring, och vid ett tillfälle så skrämmer han en ung kvinna, en tjej som kanske är kring 20 där någon gång och någonstans, och han säger att du, vill du liksom knäböja och visa respekt ungefär, och då ser man på henne att hon är rädd, hon gör det av ren rädsla liksom, för hon är rädd att tänk om jag inte gör det ungefär. Så att det här är, jag vet inte om han, om det här är bara liksom hans enskilda grejer, eller om han verkligen representerar Black Lives Matter, förmodligen inte, men alltså bara den här attityden, den är ju helt, det är ju otroligt sekteristiskt. Och jag har läst om andra exempel också när de här mobbarna kommer fram, vandalerna, och förstör hus och hem och såna saker och affärer. Och då tvingar de butiksägarna till exempel att svära trohet till dem och deras sak och så här. Och då gör ju butiksägarna i förhoppning om att just deras butik inte ska bli vandaliserad. Så att det är rena maffiametoder här.
Ja visst, och Black Lives Matter, de tar ju inte avstånd från det här heller, va? Det är ju inte direkt så att de går ut och säger att det här är oacceptabelt, ni får inte ni representerar inte oss. De gör ju inte det. Nej. Och om inte de tar avstånd från det här, då börjar man ju undra varför. För de vet ju om det, för det här ser ju alla. Det här är ju liksom, det här går ju viralt, det sprids ju enormt. Så att inte ta avstånd från det här, som vi tittar på Black Lives Matters egna, de säger att om vita personer är tysta, då begår ni våld. Om vi då vänder precis på den, om man vänder på det argumentet och säger att om Black Lives Matter inte tar avstånd från våldet som utövs i Black Lives Matters namn, ja, då är ju Black Lives Matters en våldsam organisation. Så att det har ju gått så långt för att Black Lives Matter, jag tror inte de bryr sig. Jag tror på något sätt att de inte är okej med det här. Och det är det som är så vanligt. Jag såg till exempel i Black Lives Matter, på tal om det här i New York City, Black Lives Matter, de håller ju på nu att skapa en slags egen polisgrupp. Alltså de ska beväpna sig och börja patrullera gatorna nu för att skydda gator från i princip vita poliser och vita människor. Snacka om att börja segregera samhälle. Så om du åker till New York nu och går in i vissa områden, då riskerar du att liksom, det är som, med andra ord, det jämförs med sharia-polisen då, som man pratar om, citatet, sharia-polisen i svenska, kanske svenska städer, och det finns sådana England, London till exempel, och Frankrike. Det är alltså sharia-poliser, fast det här är Black Lives Matter-poliser som kan kunna vara beväpnade, och de då tar över rättssamhället på något vis och skapar ett eget rättssamhälle naturligtvis. Så det, jag menar, det är ju, hela rättsstaten kraschas ju där. Men det är där vi är på väg nu.
Ja, det är så tråkigt just därför att städer som New York har verkligen arbetat bort det där. Jag minns när, alltså på 80-talet var det väldigt mycket prat i New York om att du kan inte resa till Harlem om du är vita, för att precis, då händer det saker och sådär. Men sen försvann det där. Jag minns när jag var i USA 2004 i New York, då hoppade jag in i en taxibil där och sa, kör mig till Harlem. Och han bara, visst, ungefär. Och det var helt ofarligt. Så jag menar, det där arbetar man ju bort med tiden. Men nu känns det som att det återkommer. Alltså det här är liksom, här är vårat område, här är erat. Och det är ju det är helt fruktansvärt. Jag tänkte också säga, men jag kommer ihåg det, att just det här med att det har att göra med att, alltså om man betraktar den här killen då som gick omkring och krävde ursäkt av alla, det gör ju han, och han känner att han kan göra det därför att han anser att det finns en vit kollektiv skuld. Alla är skyldiga och därför kan alla avkräva sin ursäkt. Och tyvärr så finns det vita som går på det här också, och jag läser om borgmästaren Jenny Durkan heter hon, hon är borgmästare i Seattle i delstaten Washington.
Ja,
och hon twittrade att en stor del av vandalismen har blivit utförd av vita män, skriver hon. Så att jag menar, och hon är vit kvinna själv för övrigt. Så jag menar, här har vi, hon nappar på det här narrativet också, det är vita män bakom det hela. Och nu är det ju så, vi har pratat om det förut, och jag, att Antifa består i mångt mycket av vita medelklassmän, men det är inte, poängen är ju inte att de är vita, utan att de är liksom kommunister och revolutionärer.
De drivs inte av hudfärgen eller sitt kön, de drivs av en ideologi. Men problemet är att hon och borgmästaren vägrar erkänna att de drivs som en extrem ideologi och en extrem politisk åsikt. Det vill man inte erkänna, för hon stödjer ju den extrema ideologin och extrema åsikten. Va? Istället så då tittar man, och det är precis identitetspolitiken gör. Man tittar på de ytliga sakerna som hudfärg, som kön till exempel. Va? För det är väldigt enkelt, man kan liksom mäta det och bara titta på det ungefär. Mm. Och då kan man avgöra om du är god eller ond. Man kan liksom inte titta på vad som pågår in i skallen på det. Va? Utan det är frågan om du är vit man, då måste du vara ond, punkt slut.
Mm. Så är det bara. Ja, precis. En annan sak jag tänkte nämna också, men jag kommer ihåg det är att arbetslösheten har faktiskt minskat mer än man trodde, och det är väldigt positiva siffror. Och jag har inte exakta siffran i huvudet, jag vet inte, har du det, Björn, eller?
Ja, för bara en månad sedan så var arbetslösheten uppe i nästan 20%, knappt 20% i USA. Nu är den nere på 13%, så på en månad har den sjunkit från 20 till 13. I maj, under månaden maj, skapades 2,5 miljoner jobb i USA. Så att man ser verkligen att arbetsmarknaden har börjat. Och ändå så är det väldigt mycket som är stängt fortfarande. Speciellt i stora städer. Dels på grund av corona och dels på grund av alla de här kravallerna. Va? Men att det är ingen snack om att arbetsmarknaden är riktigt på gen att börja komma tillbaka. Och det ser man ju också på börsen. Börsen har ju ökat extremt mycket de senaste 2 veckorna, en vecka. Den var ju nere, den ökade nu med 20-30% sen i mars. Mm. Så att både börsen och arbetsmarknaden har verkligen, verkligen börjat ta fart igen.
Men vad beror det på? Beror det på att man har börjat öppna upp landet för ekonomin igen, eller beror det på något annat?
Jag tror generellt så finns det en optimism. Man vet att det finns ett stort behov av varor och tjänster. Det finns en optimism att man kan börja producera. Och jag tror att det finns en optimism att det här med corona kommer att lösa sig. Det gick inte lika åt helvete som alla skulle tro. Alla dog inte.
Nej.
Utan vi lyckas gå igenom det här hyfsat ändå, och att det finns då ett förhoppning att vi kommer att kunna på något sätt. Det finns många nya typer av jobb som har skapats på grund av corona, att liksom man har börjat anpassa sig, man har börjat klura ut hur man ska kunna anpassa sig och kunna driva företag och grejer nu, även om innan ett vaccin finns till. Så att man har börjat anpassa sig helt enkelt och insett att vi behöver inte hålla allting under en lockdown under 2 års tid fram till ett vaccin finns ungefär.
Nej, just det. Ja, det är hoppingivande. Och Donald Trump, han höll ett tal om det här igår, tror jag att det var, och han pratade då i ungefär en timme, och det var ett tal som skulle handla om den goda ekonomin, och han ville då såklart policy att ha med mig att göra. Och jag såg talet nyss innan vi ringde varann, och jag ser ju inte alla Trumps tal såklart, det hinner jag inte, men ibland så ser jag hela tal och ibland inte. Vad som fick mig att vilja se just det här i dess helhet, det var att jag läste massa rubriker. Till att börja med så läste jag på DN, och där stod det så här i rubriken idag: Trump om arbetslöshetssiffrorna, det är en stor dag för Floyd. Och då menar man då George Floyd, han som dödades av en polis. Och det beror på att Trump sa någonting, han uttalade sig om George Floyd, och jag såg talet nu i det sammanhang då, och först pratade han om att det är helt oacceptabelt med vandalismen som sker i New York, och det är dags att sätta in nationalgardet, titta på Minnesota, det har de gjort där, och efter mina påpressningar då, menade han, och nu är det ganska lugnt där, så att det börjar vara tufft att dominera gatorna, så Trump, han har sagt det förut också. Så att han började prata om det, och sen så gick han in och pratade om att i USA så ska alla behandlas lika inför lagen, och rasism är fruktansvärt, och vi såg alla det som hände förra veckan med George Floyd när han var dödad av den här polismannen, och det är fruktansvärt och det här måste vi stoppa, och det är dags att förändra det här nu. Och jag tror att George Floyd, när han ser den här förändringen, så tittar han glatt ner från himlen ungefär, så Donald Trump. Och då fick massa tidningar i USA, Bloomberg, New York Times, de här liberala tidningarna, De ryckte ut i sammanhang och sa att George Trump liksom använde George Floyd och säger att George Floyd är glad över de liksom goda arbetslöshetssiffrorna som du och jag nyss pratade om. Och Joe Biden gick in på det här och sa samma sak. Och DN gjorde väl en rewrite som de alltid gör på den här vänsterliberala medien i USA. Och den här liberala medien i USA har blivit korrad. Fox News har gått ut och sagt att det var inte det Trump sa. Och nu när jag såg talet i helhet så sa inte Trump så. Utan vi kan spela klippet nu, för nu har jag berättat händelsen och det var så här Trump sa.
And I really am suggesting, because if you look at Minnesota and the great success we had there and other places, I'm suggesting to some of these governors that are too proud in New York, I mean, you see what's going on there, don't be proud, get the job done. You'll end up looking much better in the end. Call in the National Guard, call me. We'll have so many people, more people than you have to dominate the streets. You can't let what's happening happen. It's called dominate the streets. You can't let that happen in New York where they're breaking into stores and all of the things. And by the way, hurting many small businesses, you can't let it happen. Equal justice under the law must mean that every American receives equal treatment in every encounter with law enforcement, regardless of race, color, gender, or creed. They have to receive fair treatment from law enforcement. They have to receive it. We all saw what happened last week. We can't let that happen. Hopefully, George is looking down right now and saying, this is a great thing that's happening for our country. This is a great day for him. It's a great day for everybody. This is a great day for everybody. This is a great, great day in terms of equality. It's really what our Constitution requires, and it's what our country is all about.
Så nu när jag har hört det, Trump sa inte liksom att George Floyd gladde sig vid arbetslöshetssiffrorna, utan han sa helt enkelt att vi måste ha ett rättvisare samhälle, mer jämlikt mellan alla raser, och att vi är på väg åt det hållet, det borde glädja George Floyd. Det var det han sa. Och det här visar verkligen alltså hur problematiskt det är med media. Det räcker med en liten felvinkling i USA där de oftast blir rättade. Vi kan säga att CNN och så har gjort jättemånga fel förut och då blir de rättade i USA. Men sen kommer det till Sverige och här är det ingen som säger emot alls.
Ja, och man kan ju också nämna att media i USA, men jag kan bara nämna ett annat exempel på som kom ut igår, hur vänsterliberal media liksom, vad ska man säga, vänder och vrider och ljuger och håller på. Washington Post skrev att nu i maj så är arbetslösheten 20%, men det var egentligen 13%. Och det blev de också rättade på, de tog bort tweeter, de blev korrigerade på det. Så det är ett ytterligare exempel på vänsterliberal media går ut, blåljuger, men sen upptäcks ju det då, och så korrigeras det och de korrigerar själva och raderar sig. Problemet som du nämner är att det är sånt här som kommer till Sverige, då finns det ingen korrigering, ingenting, och då bara pumpas det ut. Så att i Sverige hade man kunnat skriva att arbetslösheten i USA är 20% baserat på Washington Post, men sen uppdaterar man inte det när det blir korrigerat, utan då bara driver man på den tesen att det är så det är. Och det är precis samma sak. Problemet med det här med vänsterliberalismen här i USA, Trump, vilket är helt korrekt, alla är lika inför lagen, vänsterliberaler vill ju inte det. De vill ju att svarta ska särbehandlas precis på samma sätt som vissa vänsterliberaler i Sverige vill att till exempel muslimer i Sverige ska särbehandlas, va? Och det här är ju vansinnigt. Bara några år sedan så tycker man att om man säger att en viss grupp ska särbehandlas baserat på sin hudfärg, det är ju rasism, va? Och det är ju faktiskt rasism att man ska göra så. Det idag är antirasism. Att särbehandla människor baserat på hudfärg har blivit antirasism. Och jag förstår inte hur det har hänt. Det är liksom fullständigt vansinnigt. Men det är där vi är. Ja. Så när Trump säger att liksom alla ska behandlas lika inför lagen, det protesterar ju vänsterliberaler mot det, för de säger att nej, svarta ska inte behandlas lika, de ska behandlas bättre inför lagen. Jag såg till och med att i vissa städer nu så börjar poliser de vågar ju inte ingripa mot svarta längre. De börjar säga att när det är svarta liksom potentiella brottslingar nu och upprorsmakare som håller på, då vänder vi ryggen till, för att det blir bara massa problem, då går vi hellre därifrån, de får förstöra affärerna. Det är liksom, då slinker jag undan som polis. Då behöver jag inte bry mig.
Nej, visst.
För jag kan inte hållas ansvarig för. Om min borgmästare då, som är min chef, vet om att jag vänder ryggen till när en svart till exempel bröt sig in i en affär, det slinker jag undan med. Det liksom bryr sig inte borgmästaren om. Utan jag måste bara titta på vilken hudfärg det är. Och då kan jag arrestera någon om det är vit till exempel. Om det är vit man, medelålders man, då kan jag gå efter den. Men om det är en svart kvinna till exempel, då måste jag vända ryggen till. Och då vet man att då har hela rättssamhället brutits ner. Och det är tyvärr där vi befinner oss.
Ja, ja verkligen. Ett annat exempel från svensk media som kan nämna lite snabbt. Det var TV4 nu i morse och det var Marcus Oskarsson, din favoritbjörn. Och han pratade då med programvärlden. Jag har glömt vad hon heter, men det är den kvinnan där på TV4. Jag ser inte de där programmen så ofta, utan jag snappar bara upp saker på sidan om. Då. Men i alla fall då pratade de om att Trump, han, du vet när han poserade med Bibel och så här, att han känns ju inte särskilt kristlig menade de. Och så spelade man så alltså speciellt kristen och då spelade man det här klippet med Billy Bush från kampanjen 2016, Grab Her By The Pussy och så vidare och så vidare. Och sen skulle man då göra det till en grej då att han är inte så kristlig. Men jag menar, vilka är de att prata om sådana saker? Jag tror inte att de kan analysera det här alls. Jag tror inte att de har koll på kristendomen. Och de pratar om att Trump läste inte Bibeln och sådana saker. Men jag tror inte att de gör det heller. Och jag tror inte att de har så mycket koll på liksom kristendomsdebatten i USA, ärligt talat.
Det är ganska roligt det här. Det ser man ju i Sverige att när Trump gör någonting som är kristet, då helt plötsligt blir alla ateister och vänsterliberaler superkristna i Sverige. Oh. Det är så det funkar. Så när Trump gör ett kristet utspel, då helt plötsligt är vänsterliberala journalister som har fullständigt förkastat kristendomen genom åren och höjt upp islam istället. Mm. Då helt plötsligt de blir ultrakristna. Va? Det är så vansinnigt sjukt så det är intressant. Va? Men det är så, vad ska man säga, svenska politik, vänsterliberaler är och journalister är, va? De hoppar på, de vänder kappan efter vinden och de är muslimer när det behövs. De identifierar sig som muslimer ibland, som kristna ibland, som enbart för politiska syften. Och egentligen så saknar de moral, de saknar principer fullständigt. De har inga moral, inga principer.
Helt rätt. Och det intressanta där då när de säger att han inte verkar vara speciellt kristlig. Jag menar, vet de vad det innebär ens? Jag menar, jag tror inte att de kan det, utan de tolkar in kristlig i sin egen världsbild. Då är man som vi är i Sverige. Och det är inte så det funkar riktigt. Så att,
och man måste ju också hålla i tankarna också att hur vet man om någon är kristen? Jag menar, det är ju inte direkt så att går de att titta på när Trump går och ber eller inte, va? Man, för att veta att någon är kristen, om du skulle träffa min fru, hon är väldigt, väldigt djupt kristen. Väldigt, väldigt djupt kristen. Men om du skulle träffa henne och vi skulle bara samtala till då, du skulle tro att hon är ateist.
Okay.
Därför att hon praktiserar inte kristendomen öppet, utan det gör hon hemma eller med sina vänner eller i kyrkan. Va? Mm. Utan det gör hon i privata ställen där det passar sig. Va? Men hon skulle bli, min fru skulle bli anklagad för att vara liksom, för att vanhela kristendomen om det var så, va. Men jag vet att det inte fallet, va. Och det är det som är, hur tusan vet Marcus Oskarsson och TV4 om hur kristen Trump är eller inte, va? Det är ju vansinnigt att de överhuvudtaget, vad ska man säga, snacka om att vara prejudice, vad heter det, fördomsfull.
Ja, verkligen. Alltså. Och visst, man kan ha en debatt om det, men då borde det finnas någon där som kan berätta, nej men så här kan man se på saken också, så förklara vissa bitar då, om varför kristna stöder Trump och liknande, men något sånt finns inte ens i svensk media, så att det är oerhört illa och ensidigt. Men det är bra
jag vill bara nämna en sak, om vi tittar på det, vem är det som försvarar religionen och religionsfriheten och First Amendment i USA? Det är faktiskt Trump, det är inte vänsterliberalen demokraterna, det är Trump. Så oavsett om han är kristen eller inte, det är egentligen ganska meningslöst. Han är den som står upp för religionsfriheten i USA och verkligen försvarar människors frihet att utöva eller inte utöva sin religion i USA. Demokraterna har ju helt förkastat religionsfriheten och religionen så vidare inte är islam.
Mm. Ja, men jag håller helt med, och det är intressant om just amerikansk kristendom, bara för att dra lite kort, för jag kan faktiskt det ämnet ganska bra, det är att USAs författningsfäder, alltså en av orsakerna som gjorde att de drev revolutionen, det var att de byggde sin, alltså USAs frihetsidéer på kristen teologi, och genom kristendoms historia så har alla absolut inte dragit om slutsatserna, så är det ju. Men i USA gjorde man det, man läste Bibeln och insåg att vi ska inte ha kung, utan folket måste styra. Thomas Paine, han skrev det i sin bok Sunt förnuft. Thomas Jefferson skrev om det. George Washington skrev om det. Och såklart James Madison och väldigt många andra. Så att det fanns väldigt mycket i kristen teologi utifrån hur man ska se på det amerikanska frihetsprojektet. Och det är ju den traditionen som Trump står i också. Han vill stå upp för yttrandefrihet och han vill stå upp för kristens civilreligion och såna saker. Men demokraterna, de har nästan en europeisk syn på kristendom. De ska moralisera och ha pekpinnar. Och ett bra exempel på det faktiskt, det är, jag gillade honom som person och tyckte han var charmig, Pete Buttigieg, alltså demokraternas presidentkandidat som var med i primärvalet tills han hoppade av då och stödde Joe Biden. Han var ju kristen, homosexuell, och han pratar om kristendom är väldigt öppet. Och det är inte många demokrater som gör det längre faktiskt, för att demokraternas halva av USA har blivit så sekulariserat. Men han gjorde det, och han var väldigt snabb med pekpinnar och pratade ofta om att republikanerna pratar om kristendomen, men titta vad de gör med miljön, det är inte kristet. Han skulle hela tiden vara där med pekfingret och säga, titta, de pratar om kristendomen, men de håller på med vapen, och så skulle han moralisera på det sättet. Så att han hade ju mer en europeisk syn på kristendomen, medan Trump står utan tvekan i den här klassiska amerikanska kristendomssynen, skulle jag säga då.
Ja, absolut. Och återigen, Trump är ju faktiskt den som försvarar, och igen, om man är kristendom eller inte, han försvarar människors rätt att utöva det. Han dömer inte människor, men det är det som vänsterliberaler gör, att de dömer folk på ett helt annat sätt, va?
Mm. Okej, vi går vidare. Har vi fler saker?
Ja, det är en hel del grejer här. Jag såg att Bill Murray, en väldigt känd skådespelare, han har till exempel gjort filmerna Groundhog Day och vad heter den där filmen nu? Caddyshack och så vidare. Va? Hans son har blivit arresterad nu under upploppen. Så hans son han blev arresterad för att ha misshandlat en polis.
Mm.
En annan nyhet är ju att antalet coronavirusfall har ju nu ökat kraftigt i New York City. Men borgmästare de Blasio nekar till att det har någonting att göra med att alla upplopp och att människorna samlats i stora grupper. Va? Det här är ju så, jag vet inte vad man kan säga. Bill de Blasio har hela tiden sagt, vi får inte samlas i grupper. Han stängde ner New York, du får inte öppna en frisörsalong, för om en kund kommer in så kan corona spridas som löpeld. Så han har ju liksom sagt att vi får inte samla stora grupper och så vidare. Nu helt plötsligt, när det visar sig efter en halv vecka av nästan två veckor av demonstrationer och protester, att New York har en stor spike av coronavirus. Då nekar han till att det är kopplat till att människor ska samlas i grupp. Så att, hur ska du ha det? Sprids det genom att det samlas, folk samlas i grupp, eller sprids det inte? Och ena, det sprids tydligen inte om du demonstrerar, men om du går ut på gator och tar med dina vänner för att till exempel ta en öl utan att demonstrera, då sprids det tydligen. Hur fan vet viruset om det där? Så att viruset verkar vara immunt så länge du demonstrerar. Vad i helvete?
Ja, de är galna.
Men det, helt jäkla galet, va?
Ja, och en annan galenskap som du skickade länken igår, tror jag, och jag läste lite snabbt, men jag behöver bara nämna hennes namn. Alltså, MSNBC och NBC har inskaffat en expert på, expert på politik, och det är ingen mindre än den ökända Lisa Page, den här FBI-advokaten som var med och sätta dit General Flynn, och som är en total öppen anti-Trump-aktivist, och som är, ja, alltså hon borde själv bli åtalad för det de gjorde mot Michael Flynn och liknande, eller utredas i alla fall, och ja, och sådär. Men hon blir alltså expert nu hos MSNBC och NBC, och det här kommer ju inte vara objektiv nyhetsbevakning, det är liksom inget vi ens behöver nämna, men MSNBC i synnerhet är ju inte objektiva, det kan vi också påminna om då, men lyssnar man på dem så är det viktigt att ta in andra perspektiv, för att där har vi, de går ju aktivism full way nu med henne.
Ja, och jag tror också att de gör det för att provocera, det är en provokativ handling just för att kunna, de anställer henne för att visa att de gör det för aktivistiska skäl, det är där det frågan om de ska visa aktivism, det är inget annat med det, så att det är som det är. Jag menar, vänsterliberal media har ju inget intresse av, de kan hitta någon som är mycket bättre och kommentator och mycket mer expert än vad Lisa Page är, men igen, det är liksom, det är ingen, MSNBC är precis som CNN, det är ingen seriös media längre, utan det är bara en aktivismkanal, om man säger så, va?
Ja, fler saker.
Ja, då, det finns några flera till här. Jag såg att Demokratiska partiet börjar oroa sig över att svarta börjar bli mer och mer intresserade av Trump, att rösta på Trump. Mm. Anledningen är att unga svarta, och ofta är de unga svarta som bor i de här områdena då, som vi pratar om, som är utsatta och verkligen nu är lidande, va? Demokraterna oroar sig över att allt fler unga svarta vill rösta Trump. Anledningen är att många unga svarta anser att Trump säger som det är. Han beskriver verkligheten som unga svarta upplever den. Och han har lösningar som unga svarta vill se. Och det anser demokraterna är ett problem. Så enligt demokraterna så är det ett problem att Trump beskriver verkligheten som den är. Och att han vill lösa problemen som finns.
Mm.
Som existerar, de riktiga problemen, va? Och tydligen så ska demokraterna då, om de anser att det är ett problem, då inser man att de har ju inte ett skvatt intresse av att beskriva att förstå verkligheten som unga svarta lever i, eller att lösa problemen som unga svarta går igenom, va? Men så i alla fall är det, så att vi kommer kanske eventuellt förmodligen att se allt en betydligt större, ett större antal, större andel unga svarta rösta på Trump i år än för 4 år sedan.
Ja, vi har ju Candace Owens som är ganska känd, den här svarta kvinnan då, som driver en rörelse som heter Blexit, som handlar om att få just unga svarta att rösta på republikanerna istället för på demokraterna. Hon är ju väldigt, hon är väldigt rak och väldigt modig och väldigt så här, tydlig i sina budskap. Och jag brukar ju vara med på en YouTube-kanal, eller jag har varit med 3 gånger eller sådär, som heter, han som driver en svart kille som heter Justin Wilson, och hans YouTube-kanal heter Adventist Terms Justin Wilson, och där har jag varit med och pratat om Sverige och sådana saker, och han stöder Trump, han har varit i Vita huset och träffat Trump, och han är svart och han är väl kring 30 skulle jag tro då, och är helt på liksom den sidan att svarta bör rösta på republikanerna, så att det finns en hel del nu som är inne på det här spåret, så är det verkligen.
Det finns, jag ser allt fler unga svarta, både män och kvinnor, både i mainstream media som Fox News till exempel, Fox Nation, och som driver sina egna alternativmediekanaler, som är väldigt kritiska mot det som pågår och som är väldigt kritiska mot hur demokraterna beter sig, hur vänsterliberalerna håller på och så vidare. Och så jag ser att allt fler svarta och framförallt unga svarta börjar, vad ska man säga, bli allt mer, assertive i media. De börjar liksom visa upp sig i social media mer och kritisera det som pågår. Med andra ord att svarta används bara som svarta används av demokratiska partiet och av vänsterliberaler som en pjäs i ett politiskt spel. Egentligen skiter de i svarta, de behöver bara svarta röster och sen kan de liksom vända ryggen till svarta. Och det är allt det som börjar inse. Så att jag tror, tittar man på den svarta befolkningen, och vi pratade på det, om det förut, va? Svarta är i grunden konservativa. De har konservativa värden, de är betydligt mer kristna, troende än demokrater till exempel är. Va? Skillnaden är bara att demokraterna lockar in svarta människor i det här bidragsberoendet. Mm. I det och skapar det här bidragsberoende samhället. Va? Och det största hotet som Trump har utgjort mot demokraterna var ju att unga svarta och även då latinamerikaner och många svarta fick jobb och deras löner började gå upp. Och då istället för att rösta på demokrater röstar man ju på Trump, va? Och det var ju livsfarligt för demokraterna. Va? Mm. För då förlorar de ju sin väljarkår. Vi pratar om det att man kan jämföra de grupperna med migranter i Sverige. Va? Det gäller bara att dela ut massa bidrag så röstar de på socialdemokraterna ungefär. Socialdemokraterna har ju inget intresse av att invandrare ska då kunna bli självförsörjande och arbeta i Sverige. För då förlorar de ju en stor del av väljarkåren som övergår att bli borgerliga röster istället. Va? Det vet
ja.
Vi ju.
Ja, ja visst. Fortsätt på din långa lista där då.
Ja, jag såg att en vit man, det spelar ingen roll hudfärg egentligen, han blev ihjälslagen i Indiana i natt under en protest. Han deltog i en fredlig protest som var fredlig, men han var ihjälslagen av en mobb. Så att det är kors och tvärs när bara folk blir ihjäl. Jag såg att det är fler svarta under i år som har blivit ihjälslagna under protesterna, eller mördade under protesterna, än det har blivit svarta som har blivit mördade av polisen i år. Som andra ord, protesterna har tagit livet av fler svarta än poliserna har gjort under hela året. Mm. Ja, och det visar hur vansinnigt det här är.
Det är verkligen intressant. En annan sak som jag såg, jag tror att det var i New York, och det var en, och det har hänt ett lite efterspel till det här också. Det var en äldre man som var ute och gick på gatan, polisen hade stängt av och han gick innanför inspärrningen tror jag. Men han var en äldre man och det är en polisman då som tycker det flyttar och knuffar honom framifrån så han faller bakåt ja. Med bakhuvudet i marken och han börjar blöda och sådär. Och det ser faktiskt väldigt otäckt ut när man ser den här videon, väldigt, alltså jag kände ju det här är ju fruktansvärt och övervåld och sådär. Men han var fört till sjukhus och han överlever, han har fått allvarliga skador. Men han är stabil tydligen, vilket är bra. Och där på plats då så var det såklart poliser som ringde liksom hjälp på en gång och sådär. Men det här har fått ett efterspel. Och det är att för många gick ut väldigt snabbt och sa att det här är fruktansvärt, den där polisen ska straffas och så vidare. Men hans kollegor verkar tycka annorlunda. Och du har läst något om det här, va?
Ja, det skedde i Buffalo, New York. Så i staden Buffalo i delstaten New York. Ja. Så i alla fall att hans kollegor, han blev då, polisen knuffade då. Han blev sparkad av borgmästaren. Men polisen har börjat nu fått nog. Jag menar, om det kommer fram en person, spelar ingen roll vem det är, om det kommer fram en person rusande mot eller promenerande mot en polis, så måste polisen förutsätta att han försöker mörda mig. Så är det ju bara nu. Punkt, slut. För det är ju massa poliser som blivit attackerade, mördade, knivhuggna de senaste dagarna.
I New York dessutom.
Ja, i New York. Speciellt delstaten New York, men även runt om i USA. Okay? Och i alla fall 57 poliser i Buffalo sa upp sig igår var det. I protest mot att nu har det gått för långt. När det kommer fram personer emot oss som vi tror kommer att attackera oss, och det har vi liksom all anledning att tro eftersom vi blir attackerade, punkt slut, va? Och då när vi reagerar i självförsvar då blir vi sparkade från jobbet. Så 57 poliser sa upp sig. Så min gissning är att allt fler poliser kommer att säga upp. Så jag har bara faktiskt haft den här tanken. Polisen i New York borde för tusan gå i strejk ett dygn och visa bilder blå som inte, ni som hatar poliser, se hur det går om inte vi befinner oss här. Ett dygn av polisstrejk i New York så kommer människorna i vänsterliberal älska poliserna igen. Så kommer det vara. Det vore det bästa de gör.
Och polisfacket då, de säger att de är helt, alltså de anser helt enkelt att poliserna följde bara de instruktioner de hade fått av polisdepartementet om hur man ska hantera, alltså när man rensa gator på folk helt enkelt. Och man kan förstå att de är, alltså det ser väldigt otäckt ut och jag tycker att det var fel och man borde ha lite mer vett, men samtidigt alltså de är i en oerhört pressad situation. Poliser blir mördade, poliser blir attackerade och Ja, alltså jag kan inte uttala mig liksom i detalj om det här såklart. Jag tycker att det som hände var fruktansvärt, så är det. Men samtidigt så, bara att 57 av den här liksom polisens kollegor säger att vi säger upp oss, det betyder att de är inte uppbackade av sina chefer, de är inte uppbackade av politiker, och de är inte uppbackade, de känner inte att de har samhällets stöd. Det är samhället som de är ute och försöker försvara. Det kan inte betyda något annat att 57 personer säger upp sig.
Varför ska man riskera sitt liv, sitt bokstavligen sitt liv, och göra ett jobb som man har noll uppbackning av sin chef för, när man vet att minsta lilla fel jag gör, då kan jag bli mördad på tjänst, jag kan bli mördad, jag kan bli knivhuggen, jag kan bli svårt skadad. Och om jag gör minsta lilla felsteg, så kommer jag bli outad i social media, jag kommer att bli sparkad, jag kommer att få ett helvete resten av livet. Det är inte värt det längre. Det är inte värt att gå igenom det längre. Därför att vem vill utsätta sig för något som det är lite grann som vem vill utsätta sig för en öppen sverigedemokrat för typ 10-15 år sedan ungefär. Det är ju samma sak, man blir hetsad, hatad, och slutligen kan man bli mördad.
Mm. Jag läser också nu, där står på Fox News att den här mannen då, han var 75 år gammal, han som följde marken då, han var känd som en känd aktivist, så att det kan ju hända, nu spekulerar jag bara, jag vet inte, det kan ju hända att han gick där för att provocera och för att liksom visa någonting liksom, och att det här hände i samband med att han helt enkelt inte ville flytta sig, för att på den här gatan när man ser videon och bilderna, så det är bara poliser där, alla andra går på sidorna, på trottoarerna, och den enda som går på gatan är den här mannen, så att det kan ju mycket väl hända att han provocerade dem först, och sen så ser man honom, han är liksom gammal och lite svag och sådär och tycker synd om honom. Men det kan hända att han provocerade innan något annat.
Ja, det är ingen snack om det. Det ser man ju själv. Om det går 10, 15, 20 poliser i en grupp.
Ja, jag hade inte hoppat framför.
Skulle man då springa fram mot poliserna och liksom bara i princip liksom charge mot poliserna? Det gör man ju inte bara.
Absolut,
man visar ju respekt genom att, okej, precis. Man flyttar ju på sig. Punkt slut, så är det ju bara. Det är ju respekt, för om inte annars visar man ju respekt att ni har företräde, jag flyttar på mig, va? Men han gjorde ju inte det. Han gick bokstavligen fram för att mucka med poliserna. Och vem vet, nästa person som gör samma sak kanske har en pistol eller en kniv och tänker slå ihjäl en polis. Jag menar, det är självklart man reagerar. Reflexen som en människa har, om du kommer fram och ska mucka, liksom, det är ju självförsvar. Man hinner ju inte tänka.
Jag såg också, på tal om det, då kan jag säga en sak till också. Jag såg på Fox News en person som var, jag minns inte hans namn nu, men han var politiker och han har också varit soldat och han har varit med i nationalgardet i någon av delstaterna. Och han var ute då tillsammans med de andra ute på gatorna då. Och
Pete Hegseth.
Det kanske var han, ja. Det stämmer. Exakt, precis han. Exakt, yep. Han. Och han berättade, yep, då att när jag var ute med mina kollegor, det var i Washington DC han var.
Jajamän.
Och då sa han att jag är ju erfaren, jag är ganska gammal och så här, så att jag håller huvudet kallt och många av mina kollegor gör det också. Jag är jätteimponerad av dem. Men alltså, vi fick tegelstenar kastade mot oss, vi fick glasflaskor kastade mot oss och såna saker. Och är du 19 år, som många av mina kollegor var, alltså, då är det inte lätt kanske alltid att bara hålla huvudet kallt, utan du reagerar, du blir rädd, du blir arg och såna saker. Och så där. Så att han sa att jag är jättestolt över mina kollegor, men det är det här vi utsätts för, och ibland så brister det, och ja, att det blir så är väldigt förståeligt med tanke på den miljö som vi befinner oss i.
Visst, och de som ligger bakom det är vänsterpolitiker, vänsterliberala politiker och vänsterliberal media. Det är deras fel att det här samhället har skapat, för de har noll respekt för polismyndigheter. De älskar om det är en polis som gör någonting lite fel, de blåser upp det i media, liksom i huvudrubriker, va? Om en polis blir ihjälslagen, det blir ju inte ens en parentes, de tar ju inte ens upp det i samma media, va? De bryr sig inte om sånt där, utan allt handlar om bara att nita poliser och sätta åt polisen. Vänsterliberal media framförallt har ju skapat ett fruktansvärt vidrigt samhälle. Folk vill inte leva i sånt här samhälle till sist.
Nej, visst. Och vi nämnde Candace Owens tidigare, och hon är ju, jag berättade ju om henne, hon är en svart kvinna då, och hon är, hon förespråkar Blexit, att svarta då ska börja rösta på republikanerna. Och hon släppte en video häromdagen som heter I do not support George Floyd, och han var också svart och hon är svart, och hon berättar om att han borde inte hyllas som en hjälte därför att han har väldigt mycket i sitt bagage och problem, han har hotat en kvinna med pistol, och han var ingen fin kille, sådär. Sen så var det ju fel det som hände honom i alla fall då, men han var inte liksom någon slags ängel som man försöker göra honom till så här efter hans död. Och det är en poäng som, alltså, på ett sätt är den ju sekundär, därför att det här handlar inte om vem han var utan vad han utsattes för, det polisen gjorde i sin maktställning. Men det är fortfarande lite relevant, därför att många, i synnerhet demokrater och vänsterliberal media, de vill ju gärna uppmåla honom som någon slags ett offer, en ängel, en martyr för det goda ungefär. Men sanningen är ju snarare att det är de här poliserna som blir utsatta för saker, de är martyrer för det goda på riktigt. Han var bara en person som hamnade i kläm ungefär.
Och vart var demonstrationen när George Floyd riktade en pistol mot en gravid kvinnas mage? Vart var protesterna på gator och torg mot det? Det var ju ingenstans. Nej. Det är ingen som bryr sig om sånt där.
Nej.
Så att man tycker liksom att man borde kunna hålla två tankar i huvudet på en gång, men tyvärr kan inte vänsterliberal det. De kan liksom inte separera vad som har skett med den person, med personen tidigare, vad han har gjort, alla brott och så vidare, och vad som har hänt. Det är liksom två olika saker, va? Men de kan inte förstå det. För de är liksom bara... Det finns bara deras mynt har bara en sida, punkt slut. Och det är deras sidan, den rätta sidan.
Ja, och det är därför de inte kan förstå Donald Trump, för han förstår båda sidor. Och det här talet som jag spelade klipp och så visade det tydligt. Vi tolererar inte kravaller, men nu ska vi också stoppa rasismen inom polisen. Så att ja, han har två sidor på sitt mynt. Men okej, fortsätt på din långa lista där.
Jajamän, Joe Biden har gjort ytterligare en sån här gaff. Du minns kanske 2016 som Hillary Clinton, när hon nämnde då Basket of Deplorables, med andra ord att hon såg ner på, om man röstar på Donald Trump så är man, då man en vidrig människa helt enkelt. Så Joe Biden för ett par dagar sedan, han sa ju att mellan 10-15% av amerikanska väljare är vidriga människor. Och naturligtvis är det konservativa väljare, republikaner. Va? Så att han gjorde nu en ytterligare en gaff där han talar om att om ni röstar på 10-15% av väljarna, med andra ord, massa Donald Trump-väljare, ni är fruktansvärda människor, hemska människor. Samma Joe Biden som sen säger att vi måste förena landet, vi måste stå på samma sida, vi är ett folk och så vidare. Va? Men ni, där är dåligt. Hyckleriet har ju inga gränser, och det, återigen, så är vi där. Men det ser de ju aldrig själva. Och media, naturligtvis, de tar ju inte upp det, utan de tycker ju att Biden är fantastisk. Ytterligare en som jag såg i svensk media, minns du det här Mark Zuckerberg, att han klargjorde ju det här när Twitter gick ut och censurerade då Trump, så klargjorde Mark Zuckerberg att Facebook inte tror på den idén, utan Facebook ska vara en öppen plattform där man ska få där åsikter ska få skriva, så att Facebook ska inte gå in och censurera och lägga till kommentarer och grejer, va? Facebook ser inte faktakolla grejer.
Nej.
SVT hade ju då naturligtvis då gick ut med en artikel idag, såg jag, där det står att de använder ordet kontroversiellt, att Mark Zuckerbergs uttalande var kontroversiellt. Med andra ord, Mark Zuckerberg försvarade yttrandefriheten och vikten i att ha öppen debatt, att alla röster ska förhöras, att privata företag inte ska censurera människor. SVT går sedan ut och anser att det är, citattecken, kontroversiella uttalanden av Mark Zuckerberg. Med andra ord, är yttrandefrihet kontroversiellt nu? Är det kontroversiellt att ha öppna debatter, transparens i debatten? Det visar hur fullständigt vansinnigt SVT har blivit, att man anser att det är kontroversiellt när man försvarar yttrandefrihet.
Låt mig läsa ingressen till artikeln. Jag googlade rätt på den just nu, och rubriken lyder: Zuckerberg ser över Facebooks regler. Och i ingressen då, som SVT har skrivit, står det så här: Mark Zuckerberg har utsatts för hård kritik efter att kontroversiella inlägg från Donald Trump fått ligga kvar på plattformen. Och nu säger han då att man ska se över reglerna, så jag hoppas att han inte backtrackar Zuckerberg. Men det här visar inställningar, att det är kontroversiellt att stå upp för yttrandefriheten, och Twitter har gått helt fel väg. Och jag tycker att det du sa i en av våra tidigare poddar, det var jätteintressant, att för här i Sverige så har vi väldigt många som blir avstängda från Facebook. De liksom, det brukar kallas att man hamnar i Facebook jail 30 dagar. Precis. Och såna saker. Men så är det inte i USA, sa du, och det kan du upprepa gärna, för det tål att hamras in, för det, jag tror att det är många i Sverige som inte förstår det.
Det är väl framförallt det som gör att SVT har svårt att förstå det här. Att om Donald Trump hade skrivit det här på Facebook i Sverige, då hade han blivit avstängd omedelbart. Va? Men i USA så finns det ett högre tak helt enkelt. Man blir inte avstängd lika. Like, folk kan skriva betydligt mer kontroversiella saker än vad Donald Trump har gjort, och folk gör det. Mm. Det är ju skrivit mordhot och grejer som jag menar, så USAs Facebook är mycket mer öppen än Sverige. Så man stänger inte av folk på samma sätt som i Sverige, va? Men jag tror SVT begriper inte, de förstår inte att i USA så har till och med Facebook faktiskt en mer öppen debatt där man värnar om yttrandefriheten på ett sätt som inte SVT begriper.
Ja, och jag tycker det är intressant när man följer amerikanska liksom diskussionsforum. Alltså i USA, vi som bara bor i Sverige då och inte är jättevana, jag har inte aldrig bott i USA till exempel, men då är det ju så att man tror ju att de är så pass, du vet, det blipas alltid på TV när det ses ett svärord, och man tycker, vad konstigt, varför gör de så liksom. Men i forum är det helt öppet, du kan skriva en ord hur mycket du vill i USA, och det är ingen som bryr sig liksom. Och det görs ju av svarta också, hur mycket som helst, alltså i USA. Men du skulle knappast kunna skriva så i Sverige utan att bli liksom uthängd eller så.
Ja, det är ganska intressant. Du kan till exempel en film här på TV i USA, jag menar, du kan ju inte visa en kvinnas bara överkropp till exempel, det är otänkbart. Mm. Och så bleepar de när de säger fuck, det liksom, det bleeps direkt, va? Det får man. Men när det gäller sociala medier, då liksom Med andra ord, det är en extremt strikt, vad ska man säga, kontroll vad som visas på TV, men social media är totalt öppen.
Mm.
Så det är liksom två, vad ska man säga, extrem, det är liksom två extremismer, vanlig TV och radio versus då social media, va? Att det inom samma land är det två sådana extrema skillnader på de två typer av medierna, hur saker och till.
Och dataspel är det bästa exemplet. Där har vi både våld och sex är det mest extrema liksom, i liksom hela TV- och dataspelsvärlden. Och där råder det också, jag tror högsta domstolen till och med fastslaget, att man får inte censurera sådana saker. Och ja, jag tycker att det är jättebra att det inte censureras.
Ja, högsta domstolen i USA, de sa ju att man får till och med göra mordhot på social media i USA. De dömde faktiskt för det efter 3-4 år sedan. Dömde i HD att mordhot är okej.
Mm.
Om man kan påvisa att mordhotet har en artistisk sida. Som med andra ord, om man hävdar att mordhotet var del av en dikt man skrev. Om man skriver en dikt som har en mordhot, eller man hävdar att det är en dikt, då skyddas det av yttrandefriheten. Bokstavligen har HD konstaterat det, va?
Ja, men det är ett bra exempel på det. Det är alla såna här rapsånger, liksom Eminem och alla möjliga rapartister, de pratar om sånt hela tiden, sjunger om sånt. Jag menar, det skyddas av yttrandefriheten. Så att, jag menar, USA är ett land som, jag menar, det här med att man inte får säga fuck i TV och sånt, det har mer att göra med barnvänlighet. Där tror jag med att skydda barn, det är det utgår ifrån, tror jag, främst.
Samma barn är ju social media och
ja,
spelar
de där TV-spelen. Det är ganska det är rätt förlegade regler de där då. Men hur som
egentligen,
helst,
barn är ju mycket mer, spelar ju mycket mer tv-spel och våldsamma tv-spel än de tittar på tv.
Ja,
så om man vill skydda barnen, då är det ju tv-spel och social media man ska skydda dem ifrån. Unga tittar ju inte på tv längre. Jag har ju två tonåringar.
Ja.
De tittar inte på vanlig tv, de bryr sig inte om sånt.
Nej, så är det ju. men det är intressant i alla fall att jämföra yttrandefrihet här och där. Men okej, fortsätt på listan.
Jag har en sak som helt gått under radarn i USA faktiskt, och även i Sverige, därför att det verkar som att man kan inte hålla två tankar i huvudet på en gång. Det är Hillary Clinton. Man vill ju skydda Hillary Clinton. Och jag vill inte göra en lång historia lång, men jag gör en lång historia extremt kort. Kommer du ihåg de här e-mails som hon då var? Hon hade en egen e-mail-server för några år sedan. Och hon höll på... Hon hade citattecken. E-mail hade försvunnit. Hon fufflade med massa e-mails.
Ja, när hon var Secretary of State under Barack Obama.
Precis. Mm. I alla fall. Och det hamnar ju i domstolen för att hon... hon blev ju... får se här nu. Hon i alla fall var i en appeals court för bara 3 dagar sedan. Angående att hon vill helt enkelt inte att hon ska behöva vittna i domstol över vad som har hänt med det. Så att det där är fortfarande ett domstolsfall. Det är inte liksom, vad ska man, myndigheterna i USA har glömt bort. Utan det är liksom, den processen pågår. Det är bara att det får ingen uppmärksamhet. Hon förlorade i alla fall ett stort domstolsfall för bara ett par dagar sedan. Där hon nu blir beordrad av en appeals court. Hon hade gjort en appeal att hon vill inte vittna. Hon vill inte gå till en domstol och vittna personligen. Utan hon vill liksom bara hålla sig hemma, va? Men appeals court i Washington DC har nu sagt att hon måste personligen komma till domstolen i september och vittna angående det här. Som andra ord, det här är inte överstökat det som har hänt med hennes det här e-mail-haveriet som hon var inblandad i. Utan det går igenom domstolen nu, så att det är bara någonting som media inte har... har rapporterat.
Ja, och det är helt otroligt, för det här var ju en stor sak. Dels hade det med den här skandalen i Benghazi att göra 2012,
ja,
när ambassadören var dödad och hon var utrikesminister då. Och så handlade det att göra med att hon använde sin privata e-mail-server för att skicka offentliga mejl. Och gör man det så vet ju alla att då är inte den lika skyddad av firewalls och massa skydd och sådana saker, utan den kan avlyssnas och hackas. Och då var det precis det som hände också med DNC's mejl. Men i alla fall då, det var det hon gjorde, och sen deletade hon massa mejl, och det var massa saker som man helt enkelt inte får göra för att man bryter protokollet. Och det allt det här handlar om. Och det här var en stor grej då, men sen tror jag att media släppte det här, vänsterliberal media i synnerhet, för man trodde ju att det här var en republican hoax, att det här är republikanerna som försöker hitta på något från luften för att sätta dit Hillary Clinton. Såklart, då kommer det inte över till Sverige heller, för de rapporterar bara det som vänsterliberal media rapporterar i USA. Så att, men Hillary Clinton har tvingats vittna.
Mm. Hon ska tvingas vittna, och det intressanta är att den här appeals court, circuit court i Washington DC är ansedd att vara lite mer vänsterliberal än den är konservativ. Så att den anses vara mer vänsterliberal domstol. Men vänsterliberal appeals court anser att hon måste vittna. Då inser man ju att då är det på riktigt, då är det allvar. För de hade på ett ganska snyggt sätt kunnat bara säga nej, det är lugnt, det blir ingen fara med det här, va. Så att det ligger den hundbegraven här. Så vi får se i september, oktober vad som sker med det här. Och sen, det är sannolikt inte över. Och sen, ingen vet ju vart det är på väg, det vet man inte. Men hon i alla fall, hon har juridiska problem nu i alla fall som hon... Och naturligtvis inför valet kommer ju vänsterliberal mer att fullständigt mörka alltihopa med det, för de vill ju inte överhuvudtaget att hon ska se ut som att hon har några problem, tyvärr. Hade det här varit en republikan till exempel, så hade de ju blåst upp det som huvudnyheter istället för att mörka den.
Ja. Vi kan säga också att Donald Trumps besök till den här kyrkan, St. John's episkopalkyrka vid Lafayette-parken där då, utanför Vita huset, när han gick dit och höll upp sin bibel och visade upp den och vill visa att vi står upp för kyrkan och jag vågar viska utanför Vita huset och så då. Det fick väldigt mycket kritik därför att man menade då att polisen har varit där och skjutit tårgas mot fredliga demonstranter, just att de var fredliga, och ändå använde polisen gummikulor och tårgas. Det här var något som Vita huset förnekade. New York Times skrev ganska mycket om det här, och jag har inte satt mig in i alla detaljer än, men det jag har hört här nu, för jag har läst att William Barr, det var han som gav order om det här då, och han var också med och gick dit, och sen han har sagt nu att den här orden gavs att öka the perimeter utanför kyrkan där då, den gavs innan Donald Trump hade fattat beslutet att gå dit.
Det
hade
ingenting med det att göra.
Nej, så att man kan säkert tolka det om man vill att det här gjordes för att presidenten skulle göra ett fotopp, men han sa att så var det inte, utan det här beslutet hade fattats innan, sa han, och sen kan vi gå in på de andra detaljerna, men det klarar ju ganska mycket, därför att den bild som målades ut, det var ju att nu använder man tårgas för att Trump ska få gå och göra en foto upp ungefär, och det säger
det var det som stod i svensk media, det var precis det svensk media tog upp, precis.
Precis. Men det stämmer inte.
Nej, absolut. Så, sista grejen som jag har bara som är riktigt snabb är det är Amy Horowitz, vilken är en journalist som jobbar ofta, han är frilansare men jobbar ofta för Fox News med, han var och intervjuade vad ska man säga, upploppsmakare i Minneapolis. Och de bokstavligen var ju för, de sa att vi tycker det är jättekul att göra upplopp och vi tycker det är bra att mörda poliser. Med andra ord, de stödjer öppet att mörda poliser, upplopp, allting, toppen, bra. Och, ja, men det är ju skrämmande, va? Det är verkligen, det är som att man går, liksom, skulle åka in till kalifatet, i det gamla kalifatet för några år sedan, när de säger att döda västerlänningar, döda, döda. Det är precis samma inställning då, att döda, döda, upplopp, förstör. Att det är liksom det slags kalifat som man skapar nu nästan. Vänsterliberalt kalifat.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men har vi något mer eller är vi klara nu då?
Jag tror det var allt som jag har.
Ja.
Det var ju en del.
Just det. Okej, okay, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1124 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media aldrig förmedlar rättvist. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också gärna uppmärksamma podden i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.